Tackar så mycket för den hälsningen och tack så mycket för förtroendet att få vara här i Fridkörs denna vackra pingstdag. Och Magnus har ju redan talat om att det är pingsten och det är en fantastisk helg som vi får minnas när anden föll. Och jag är så tacksam för den helige ande i mitt liv. Han är min bästa vän och min hjälpare som jag inte kan klara mig utan en enda minut. Så och även idag. Och det är gott att få förkunna evangeliet med den helige andes hjälp. Att vi får dela Guds ord tillsammans. Kanske blir det här en lite annorlunda pingstpredikan. Det är första gången jag talar här. Och jag kanske kommer nämna några ord om mitt liv. Kanske finns det de som lyssnar på mig via webben. Som känner igen mig som Helena Nilsson. Att jag har rest över landet och talat om nyandlighet och delat mitt vittnesbörd. Som sagt, det blir kanske två rader om det även idag här då. Men det som jag upplever att Herren har lagt på mitt hjärta, det är att tala om när Gud blir tyst. Eller om Guds tystnad. Ska vi be tillsammans? Tack älskade Jesus för att vi får samlas i ditt namn idag. Tack att du har det namn som står över allt och alla, Herre Jesus. Vi prisar och tackar dig, Herre, för att vi får vara dina barn, köpta i lammets blod. Att allt är nåd, Herre. Kära älskade Jesus, jag ber dig om din helige andes smörjelse över mig. Jag ber att ditt ord ska nå ut och bli till välsignelse för oss som är här och för dem som lyssnar. Du vet behov som finns, du vet nöd som finns, du vet längtan som finns. Tack Herre att dina källor har vatten till fyllest idag. Att flöda över människor som idag behöver ett särskilt möte med dig, Herre Jesus. Vi prisar och ärar dig och vi ber i Jesu namn. Amen. När Gud blir tyst. Och jag vet inte om ni någon gång som jag har tänkt tanken, oj vad tyst du är Gud. Skulle du vilja vara snäll och tala lite högre så att jag hör. Och jag vet inte hur många gånger som jag har bett, tala Herre din tjänarinna hör. Öppna mina öron på lärjungavis. Eller att man kanske känner att, men Gud, nu har jag haft det här problemet så här lång tid och jag har bett så ihärdigt för det. Men jag tycker liksom inte riktigt, Gud, att du lyssnar på mig eller hör min bön. Och här kan man lätt drabbas av frustration och kanske känna sig som en sämre kristen. Vad är det för fel på mig egentligen? Alla andra verkar ju höra dig så klart och tydligt. Och sen vet vi att det står i Guds ord att vi har en Gud som hör bön. David säger i psalm 65 och 3. Du som hör bön, till dig kommer alla människor. Samtidigt så ber kung David i psalm 28 och vers 1. Till dig, Herre, ropar jag, min klippa, var inte stum emot mig. Om du är tyst mot mig, blir jag som de som far ner i graven. Och det framgår inte riktigt vad det är just här som gör att David tycker att Gud är så tyst. Kanske beror det på att han är trängd, för att Saul jagar honom och vill ha ihjäl honom. Men Bibeln ger oss ändå vissa svar på varför Gud ibland väljer att vara tyst. Och jag tror att det är viktigt att vi lär oss att veta vad som är vad här. Så att vi inte hamnar snett. I psalm 66 och vers 18 så står det. Hade jag haft ondska i mitt hjärta så hade inte Herren hört mig. Om vi går vidare till Jesaja kapitel 59. Och om vi läser därifrån vers 1 så står det, se, Herrens hand är inte för kort för att frälsa. Hans öra är inte för dövt för att höra. Nej, det är era missgärningar som skiljer er från Gud. Era synder döljer hans ansikte för er så att han inte hör er. Och för det första så förstår vi här att Gud är inte döv. Han bara väljer att inte höra. Men varför då? Jo, därför att det stod synd i vägen. Och vad innebär det här för mig egentligen som kristen? Behöver jag ens bry mig om det? Och vad menas med det som sägs i psalm 66? Vad då ondska i hjärtat? Jag kan ju tänka att jag är frälst. Jag är förlåten från min synd. Ska jag då behöva gå och vara rädd om jag nu gör något galet? Att Gud straffar mig genom att han är tyst? Nej, det handlar inte alls om det. Här handlar det alltså om synd som man har i sitt liv. Som man inte vill bekänna eller lämna ifrån sig. Synd som man vill hålla fast vid. Medveten dold synd eller oförsoning. Hemliga stängda rum dit Jesus inte är välkommen. Som han inte får bli herre över. Och det handlar om att vi lever med ett delat hjärta för Jesus. Istället för ett helt hjärta. Om jag väljer att gå min egen väg istället för Herrens väg. I Jesaja kapitel 59 så handlar det om Guds kraft. Hans förmåga att frälsa och rädda trots omständigheterna. Hans arm eller hans hand är inte för kort. Han är inte döv. Men Israels folk, de valde att gå en annan väg. De valde att gå sin egen väg. Och man kan säga att de missade målet. Målet var att få komma in i det som Gud hade lovat genom förbundet med Abraham. Det var förberett och det var klart. Samma löfte gäller för oss idag att få komma in i allt det som Gud har lovat oss genom Jesus Kristus och genom hans försoningsdöd på Golgata kors. Det står i Romarbrevet 8:32, han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han annat än att kunna skänka oss allt med honom? Vi läser i fortsättningen här av kapitel 59 att konsekvenserna av att de ville hålla fast vid sin synd och frukten de fick skörda av det blev ofrid. Det står i vers 8 att ingen som gick på den här vägen visste vad frid var. Så hemskt. Det står att de famlade blinda längs vägen i vers 10 och att sanningen hade försvunnit står det i vers 15. Och lika väl som löftet så gäller, som gäller oss så gäller även konsekvenserna för oss. Och så viktigt är i denna lite röriga tid att vi gör upp med bråte och allt annat som står i vägen för den heliga andes verk i våra liv. Att vi gör upp med medveten synd så att vi kan höra, så att vi kan se. Och så att vi kan förstå Herrens vägar. Och att vi blir bevarade i hans frid. När Herren talar så är det alltid med frid i sitt släptåg. Men när mörkret talar så kommer alltid rösten med fördömelse. Den ger ofrid, den stressar oss och den splittrar oss och den gör oss oroliga. Visst, den kan smickra först, men den kommer alltid med en dold agenda. Gud talar heller aldrig till oss någonting som går emot det som står i Guds ord. Och när Gud talar så är det viktigt att vi är angelägna om att höra. I andra Mosebok kapitel 6 och vers 9 så kommer Mose glad i hågen för att tala om för Israels folk att Gud skulle befria dem från slaveriet och leda dem in i det land som Gud hade lovat Abraham. Men det står här att de lyssnade inte på Gud på grund av sin otålighet och på grund av det hårda arbetet. Korkat kanske vi tycker. Men personligen så behöver jag inte tänka så många tankar tills jag får be käre Jesus. Jag är ju likadan. När vardagens stress och bekymmer kommer så har jag lätt glömt det Jesus säger i Matteus 11:28. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, så ska jag ge er av min vila. Om vi går vidare till Hebreerbrevet, kapitel 3, så står det i detta brev 3 gånger: idag, om ni hör hans röst, så förhärda inte i era hjärtan. Och vad menas här med idag? Jo, det är så länge Guds frälsningserbjudande genom nåd och tro gäller. Vad är ett förhärdat hjärta? Jo, ett förhärdat hjärta, det är ett kallt hjärta. Det är okänsligt och det är hårt. Och jag tror inte att man går och lägger sig med ett mjukt hjärta för att sedan vakna med ett hårt och ett förhärdat hjärta. Utan jag tror att det här är en process som sker över tid. Kanske har ni hört talas om detta att lägga lök på laxen. För det första så är det ju en god måltid, men det är också ett ordspråk som också används för att förklara ordet förhärdad. Om man nu får ta en bild så kan man säga att Gud talar, jag lyssnar inte, jag får en skiva lök över mig. Gud talar igen och nästa skiva lök läggs över. Och så här håller du på tills man är så täckt av lökskivor att inte någon enda röst går igenom. Och det är så här det förhärdade hjärtat bildas. Men det är egentligen allvarligt att ha ett förhärdat hjärta. Farao är ett exempel. Han lyssnade inte på alla de varningar som Mose och Aaron kom med. Och det slutade med att han fick betala med att hans förstfödde son dog. Kung Saul likaså. Han fick många varningar. Han var utvald, han var smord och han var älskad av Gud. Men till sist, då Saul varken lyssnat eller gjort som Gud hade sagt, så förkastade honom, står det. Farao använde sig ju redan av okulta källor genom spåmän och trollkarlar. Men när kung Saul märkte att Gud hade blivit tyst på grund av sin olydnad, så sökte även han sig till okulta källor. Och det står om det här i första Samuelsboken kapitel 28. Profeten Samuel som hade följt Saul, han hade dött. Filisternas här flåsade Saul i nacken. Gud var tyst och Saul blev rädd. Och trots att han hade drivit ut alla spåmän och medium ur landet, så hindrade det inte honom från att söka hjälp i en okult källa. Han fick dessutom förklä sig och trockla sig till andra sidan av filisternas läger för att där söka upp ett medium. Snack om att han måste ha varit desperat. Och jag undrar om inte Saul i det här läget ångrade att han hade lyssnat på Gud från början och lydigt det Gud sa till honom. Men nu så var det för sent. Här finns det någonting mycket viktigt. Jag får samtal från människor idag som tillhör sammanhang där alla säger sig få hälsningar ifrån Gud och höra från Gud. Men de tycker bara att Gud är så tyst. Och de är ledsna, de undrar vad är det för fel på mig. När alla andra får uppleva sådana häftiga andliga upplevelser. Men de får det inte. Och en del har då i okunskap börjat dra i okulta trådar utan att veta vad det är eller vad det får för konsekvenser för dem. Och nu har de börjat att må väldigt dåligt. Och personligen så upplever jag att det kan finnas en andlig gråzon i våra församlingar mellan vad som är den helige ande och vad som är en främmande eld. När bristen på övernaturliga upplevelser uteblir och man kanske tycker att det kristna livet är ganska så torrt och trist, så är det lätt att börja skruva på kranar eller öppna dörrar som Gud har stängt. Det står i 5 Mosebok 29:29 att det fördolda, det hör Herren vår Gud till. Och jag har en gång i tiden tillhört Sveriges riksorganisation för spiritister. Och det är med sorg i hjärtat som jag idag möter samma andliga övningar i kyrkliga sammanhang idag för att ta emot och förmedla budskap som jag tränade sig när jag utbildade mig till ett medium. Jesus säger att vi ska tillbe honom i ande och i sanning. Vi hittar ingen undervisning i Bibeln om att vi ska träna upp vår andlighet. Jesus säger när den helige ande kommer över er så ska ni få kraft och bli mina vittnen. Så fort jag använder min själ och sträcker mig ut i det övernaturliga genom olika andliga övningar så kan jag öppna mig för röster som inte kommer ifrån Gud. Har jag någonting som jag själv kan använda eller träna upp så är det inte den helige ande. Den helige ande är Gud och ingen kan använda Gud. Allt är nåd. Det handlar om att vi ska få vara tillgängliga för när den helige ande vill använda oss. Det finns också en hemlighet i detta med Guds tystnad. För ibland är just hans tystnad det svar vi ska ha och det svar vi behöver. I ett syfte som vi inte alltid förstår men som han har fullkomlig kontroll över. Efter Kristi himmelsfärd så började en väntan för lärjungarna som pågick i 10 dagar. Men lärjungarna hade ju ingen aning om hur länge den här väntan skulle pågå. De skulle bara vänta till det som Jesus hade sagt. Att när den helige ande kom över er skulle ni få kraft att bli mina vittnen. Det jag sa tidigare. Men Gud fick dem att bli stilla och tillgängliga. Petrus glömde bort sitt fiske. Matteus la sina inkassolistor åt sidan. Idag har vi andra saker än vad lärjungarna hade som gör att vi väljer bort stillheten och detta att vara tillgängliga för Herren. Och jag tror många gånger att vår tid konkurreras med tvn och med datorn och mobilen. Men så viktigt att vi prioriterar tiden med Jesus så att vi blir tillgängliga för den helige andes verk i våra liv. Och att vänta på Gud i bön tränar vår tro, vår lydnad och vår uthållighet. Men Guds tystnad kan även pröva någonting i våra hjärtan. En tid efter det att jag hade blivit befriad från mörkets makter med allt vad känslorus det innebar, så upplevde jag att allt blev plötsligt mörkt och tyst. Och det var som att Gud hade placerat mig i en ugn för att pröva vad som fanns i mitt hjärta. Precis som Gud ledde Israels folk 40 år i öknen för att pröva och lära känna vad som fanns i deras hjärta. Om de skulle hålla Guds bud eller inte. Älskade jag Jesus för de goda känslorna och upplevelserna han gav mig? Eller älskade jag Jesus för den han är? Skulle jag kunna leva resten av mitt liv utan ens en krusning i mina känslor och ändå älska honom? Det här kan ju låta hårt, men efter ett liv i nyandligheten där allting handlar om känslor och man fattar alla beslut för det som känns bra, så var det här nödvändigt för mig. Kärleken till sanningen, det vill säga till Guds ord, var det som var tvunget att stå överst i mitt liv. Och jag tror att Herren leder oss alla in i såna här perioder. När han prövar vad vi har i våra hjärtan. Och självklart är det med lite olika scenarier. Beroende på vad vi har med oss i vårt bagage. Vad vi har av inre sår och trasighet som Gud vill hela och upprätta och läka. Allt för att vi ska bli befästa i honom och inte något annat. Och för att vi ska kunna stå stadigt när det stormar kring oss. Skaffa slagget från silvret så får guldsmeden fram en klenod av det, står det i Ordsboken. Det här är kanske inte de mest behagliga perioderna i livet. Men det är en av de dyrbaraste. Till sist så finns det ingen plats där vi kan befinna oss som är för mörk, för smutsig eller för långt bort. För att Gud ska inte höra ett ärligt hjärtas rop på hjälp. Vi går till ett drama egentligen som utspelar sig i Markus kapitel 5. Här är Jesus mitt uppe i en stor evangelisationskampanj med stora skaror som följde honom. Han undervisade, botade sjuka, drev ut onda andar på löpande band. Det står att de hade så mycket att göra att de hade inte ens tid att äta. Och mitt uppe i allt detta på kvällen så säger Jesus till sina lärjungar: vi tar båten och åker över till Gerasenas eller Gadarenas område på andra sidan Galileiska sjön eller Genesarets sjö. Här väntade inga stora folkmassor på honom. Inte heller skulle mängder av människor bli helade. Men Jesus hade ett enda uppdrag, och det var att nå en man, nämligen den demonbesatta Gerasenen. I anden så hade Jesus hört den plågade mannens rop på hjälp. Det fanns här en stor gravplats i utkanten av den här staden. Och bland de här gravarna så levde den här mannen som var då besatt av 6000 orena andar. Och det är svårt att föreställa sig den tortyr och den plåga som den här mannen måste fått utstå. Det står att han kved och skrek hela natten, slet av sig sina kläder och att han skar sig med stenar. Han levde helt enkelt som ett vilddjur. Ingen kunde hjälpa honom. Satan hade gjort honom till sin egendom. Men Satan måste ha darrat när Jesus var på väg. För att han visste att när Jesus mötte honom så skulle han få släppa sitt grepp över den här mannen. Och vilken märklig syn det måste varit för lärjungarna när de stannar båten och lägger till här. Och ser den här mannen på långt håll komma springandes och slänger sig ner för Jesus fötter och säger: vad har du med mig att göra, Jesus, du den högste Gudens son? Hur kunde han veta vem Jesus var? Det här var första gången som Jesus var på hednisk mark. Det här var innan tv och internet. Ja, även om människor inte känner igen Jesus så gör de onda andarna det. Och de uttryckte sitt stora missnöje när Jesus dök upp. Vilket kan tyda på att de kände sig ganska trygga att härja fritt i de människorna som de hade tagit i besittning på i den här gravplatsen. Men nu när Jesus dök upp så kände de sig störda. De torteras när de möter Jesus. De vet att de kommer bli fastkedjade och bundna i evighet. När Jesus möter den här mannen så fördömer han inte honom. Han frågade honom inte ens hur han hade kunnat bli så här fången. Istället utför Jesus ett helt fantastiskt befrielsemirakel i den här plågade mannens liv. Han visade världen att Gud har auktoritet över alla mörkrets makter. I anden hörde Jesus den besatta mannens rop på hjälp. I november 2005 var jag på en väldigt mörk plats. Väldigt långt bort från Gud. Djupt involverad i okkultism. Jag höll på att utbilda mig till medium och healer. Jag hade ingen legion av onda andar, men jag hade 3 stycken. Som jag på den tiden trodde var snälla andliga vägledare som jag arbetade med när jag gav budskap och lämnade hälsningar. Jag hade genom vanlig avslappningsmeditation kommit in i det nya andliga och i New Age. Och har ägnat år av kurser, healingkurser, tarotkort, kristaller, mediala kurser, shamanism och homeopati. Ja, allt möjligt i den här branschen. Och detta trots min uppväxt i pingstkyrkan där jag blev frälst och döpt och även gått bibelskola. Så här var jag då på en kurs 2005 i november utanför Norrtälje. På lördagskvällen så skulle jag hålla i en provseans. Och jag upplevde då någon form av stark vrede eller raseri som jag aldrig tidigare hade upplevt. Och den här känslan blev ännu starkare på söndagen. Så jag sa till min lärare att jag går ut. Och när jag kliver ut den här kursgården så kommer Jesus emot mig och drar bort den slöja som jag hade haft för mina ögon. Och säger till mig: Helena, du tjänar Satan. Där bröt jag ihop. I förkrosselse, i skam. För självklart så trodde jag att det var Gud jag tjänade och det var ju det jag ville. Jag förstod att de andliga guiderna som jag hade var demoner. Och att vreden som jag hade känt där på lördagskvällen i kursgården berodde på att Satan visste att Jesus var på väg och han var rasande. Därför att han visste att hans tid att plåga mig höll på att rinna ut. Jesus hade hört mitt hjärtas rop på hjälp. Jag minns natten när jag kom hem från Norrtälje. Det var fullkomlig kaos i andevärlden. Mitt i natten kommer djävulen och visar sitt ansikte och det enda jag får ur mig i Jesu namn, försvinn härifrån. På morgonen så kontaktade jag en pastor som sen kom hem till mig tillsammans med en kvinna. Jag fick be om syndernas förlåtelse. Avsäga mig det här. Jag böjde mina knän och fick ta emot Jesus i mitt liv. Jesus befriade mig och frälste mig. Jag gick från total kaos till fullkomlig frid och vila. Och lika väl som den besatta mannen så fördömde inte Jesus mig. Han sa, Helena, du är min juvel. Och han frågade mig, Helena, älskar du mig? Jag menar, vilken fråga när jag så hade förkastat honom och vänt honom ryggen. Det finns ingen plats som är för mörk, för långt bort eller för trasig för att Gud inte ska höra din rop på hjälp. Hans kärlek är utgjuten över ditt liv och han längtar efter att ha gemenskap med dig. I det här kapitlet i Markus 16 så står det i vers 16 att när folket kom ut för att se vad som hade hänt så fick de se den här tidigare demonbesatta mannen sittandes där påklädd vid sina sinnen vid Jesu fötter. Och jag känner igen mig att gå från kaos till fullkomlig vila. Och jag undrar så vad de egentligen samtalade om. Och det här är den platsen som Gud har skapat oss att vara på. Nämligen i nära gemenskap med Jesus. Sittandes vid hans fötter, älskandes bara honom. Och det är på den här platsen där allt av lyssnande startar och utgår ifrån. Och det är här vi förvandlas eller transformeras till Kristuslikhet. Och det här vi rustas för att kunna möta livets kriser och svårigheter. Vi får hans vägar i våra hjärtan. Och blir på så vis bevarade i hans frid. Låt oss aldrig någonsin resa sig från den platsen vid Herrens fötter. Bana en väg för härligt liv i ditt hjärta till den här platsen. Jesaja säger i kapitel 40, vers 3. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren. Gör vägen rak i ödemarken för vår Gud. Kanske upplever du att det är ganska så jobbigt i ditt liv av olika anledningar. Kanske Gud är tyst. Kanske har du saker i ditt liv som du behöver göra upp med. Eller så har du bara glömt bort att prioritera. Att vara i Herrens närhet, att sitta vid hans fötter. Han står vid ditt hjärtas dörr och bankar. Han vill hålla måltid med dig. Och han vill dela sitt hjärta med dig. Så Gud välsigne dig. Vi ska be tillsammans. Tack älskade Jesus. För den inbjudan vi har av dig. Att sitta vid dina fötter, Herre Jesus. Inte slå knut på oss själva. Inte behöva prestera, Herre, för du har gjort allt. Det är fullbordat, det är klart. Tack Jesus för denna fantastiska kallelse att bara få vara i din närhet, Herre. Tack att du vill ge oss dina vägar i våra hjärtan, Herre. Tack att du vill bevara våra hjärtan i din frid. Herre, jag ber för dem som lyssnar, som kanske är på en mörk plats, Herre. Jag ber att de ska få tala ut och ropa efter dig, Jesus. Tack att du står och väntar på att de ska höja sin röst, Jesus, Herre. Tack att du vill höra och hämta hem dina barn, Herre Jesus. Tack, Herre Jesus, att du ser den också som tycker att du, Gud, har varit så tyst, Herre. Tack att du vill tala dina ord, Herre Jesus. Tack att du kommer var och en till mötes idag där den personen är. Inte kanske där andra människor tycker att vi borde vara, eller där jag tycker att jag borde vara. Utan du kommer oss till mötes just där vi är idag, Herre. Tack att jag får välsigna var och en som lyssnar här idag. Och var och en som lyssnar och tar del av detta via internet. I Jesu namn. Amen. Amen. Vi får en liten lovsång.